Välkommen till avsnitt 118 av Skämshögen. Nej, vänta lite. Det där kändes inte bra. Brukar jag börja sådär, Jimmy? Strunt samma. Det är avsnitt 118 av Skämshögen i alla fall. Och Amanda Seppelsten heter jag. Vad heter du?
Jag heter Jimmy. Jag tycker vi håller oss på första namnsbasis.
Det blir absolut.
Jag trodde att du skulle börja om. Så jag bara säger,
Jag har också redan sagt ditt namn. Så här kommer vi definitivt börja. Vad heter du, Douglas?
Exakt. Carl Philip Douglas.
Ja, det här gick ju inte alls riktigt som jag hade planerat, men det struntar jag i. För vi ska ha ett avsnitt precis som vanligt. Och vi har ju ett helt nytt verk som vi ska diskutera idag. Men jag tänker att jag börjar försöka vara lite trevlig för en gångs skull. Hur är det med dig, Douglas? Vi hördes ju i söndag, så då var du lite krasslig.
Ja, jag har varit lite krasslig och det har varit mycket hemma vid och sånt där. Men nu har faktiskt en pappaledighet kickat in på 2 veckor. Så att nu är jag hemma och tänker inte. Och det är väldigt skönt. Det gör något med den att kunna släppa typ slacktrådar och mejlinkorgar. Och bara så här enkla saker, även om det är sånt man måste göra på jobbet. Att bara slippa ta bilen och köra in till kontoret är så himla skönt. Sådär. För mitt jobb är lite så här, lite jouraktigt. Utöver mina sändningar så ska jag också se till så att grafiken rullar och fungerar på Viaplay då. Och det är bara så himla skönt att slippa den lilla stressen av att någon kanske hör av sig. Sådär. Man jobbar ju liksom 24-7 fast ändå inte. Så nu har jag haft 2 dagar när jag kunde varit hemma och bara umgåtts med min dotter och kunnat liksom ta en promenad, lyssna på poddar utan att behöva belasta hjärnan med något mer än så. Så det har varit väldigt skönt. Och sjukdomen börjar vara över för oss alla. Alma börjar få tänder. Det är väl en annan femma, men hon hanterar det bra. Lärde sig krypa i förrgår.
Snart börjar förbannelsen.
Ja, verkligen. Det blir åka av nu, men vi mår bra i hela hushållet och sådär. Så att det gör att det känns bra inombords också.
Ja, men vad skönt. Hur långt pendlar du egentligen varje dag när du jobbar?
Det är 6-7 mil ungefär. Så att det tar väl 45 minuter till en timme beroende på trafikläget. Men jag åker i regel på obekväma tider för andra. Så att jag har ofta E4 eller E18 helt för mig själv. Så det är ganska skönt ändå. Det funkar väldigt bra. Och jag föredrar ändå det här livet på något sätt. Jag har gjort det hela mitt liv so far och inser värdet av att göra en ansträngande sändning och få tid i bilen med sig själv och bara varva ner är väldigt härligt efter. Så att jag trivs med det än så länge. Även om jag såklart drömmer om som många andra att kunna cykla till jobbet, så där är jag inte i nuläget. Vi får väl se om det blir någon gång, men det här funkar.
Nej, men precis. Vi pendlar ju också. Alltså, dels så pendlar jag till högskolan. Och det är ju sin lilla bit, Alingsås-Skövde. Och när vi jobbar så pendlar ju vi från Alingsås till Hisingen. Så det är ju också relativt långt borta. Har man väldigt mycket otur så kan man ju bli sittande i bilköer. Men vi försöker ju också åka lite knasigare tider. Eller det är väl framförallt jag som har fått dig att börja åka väldigt tidigt. För att du upptäckte hur praktiskt det var att slippa och sitta och vänta med massa andra.
Ja, mest för att det är skönare att komma hem tidigare.
Ja, det också.
Alltså det är liksom så att börjar jag jobba en timme tidigare kan jag gå en timme tidigare.
Verkligen. Det är... Jag har inte heller någon liksom direkt arbetstid. Jag frågade när jag fick min anställning. Eller det är inte riktigt anställning heller. Jag är frilans på kontrakt. Då frågade jag, vilka tider ska jag jobba? Liksom? Bara, nej, du ska få jobbet gjort. Så att man får lägga upp det lite som man själv vill. Är man effektiv så då jobbar man inte så många timmar. Även om det då innebär kanske lite mer hjärnbelastning. Så där. Men... jag är duktig på att stänga av när jag väl är hemma också. Och jag har hemmakontor med, så att det går att verkligen att lägga upp sin egen tid, sitt eget liv. Och det är så härligt att inte vara låst i något. Jag kommer aldrig någonsin vilja jobba måndag till fredag på kontor liksom.
Men alltså, det är ju väldigt skönt att känna att man inte behöver ta med sig ansvaret hem på ett sätt. För att jag är ju en sån person som väldigt lätt, alltså, ruminerar mycket. tänker mycket. Det är liksom ofta en oändlig pingpongmatch i hjärnan, i synnerhet om det har hänt någonting. Och under den tiden när jag var platschef till exempel, då blev det ju väldigt lite vila för min hjärna, i och med att jag kände att på grund av att jag hela tiden var tvungen att vara tillgänglig, så hade jag lite stresspåslag hela tiden. Och det passade verkligen inte mig. Och jag vet liksom att när det gäller till exempel grupparbeten och liknande, då är det ganska lätt att göra mig till projektledare och sådant. Och ibland så kan jag ta mig an den rollen. Men överlag så vill inte jag ha någon ledande position på det sättet. Bara för att jag känner att jag gör mig som absolut bäst när jag får dra i trådarna lite grann i bakgrunden. Eller får ha en mer administrativ roll. Jag hade ju ett projektarbete alldeles nyligen, ett stort sådant, ett spelprojekt 2. Där det faktiskt var en kille som tog sig an projektledarrollen. Och dessutom så kände han att han behövde någon som kunde stötta upp honom lite. Och då blev jag den personen, och då hade jag liksom lite mer administrativa bitar att jobba med också. Och det tyckte jag passade mig väldigt bra, för då kände jag liksom att jag behövde inte ha, inom citationstecken, personalansvaret i gruppen. För att där är jag kanske inte den som passar bäst. Utan jag är liksom bra på att ta upp kalkylblad, skapa olika sorters dokument, se till att det finns en liksom administrativ struktur på ett sätt. Och det är ju lite så jag jobbar när jag väl liksom jobbar på mitt ordinarie jobb också. Så det passar ju liksom mig allra bäst. Men jag är ju liksom sån att jag gillar ju egentligen att ha ganska så tydliga arbetstider. Och det ska bli spännande att se hur det funkar när man kanske hittar ett annat jobb. För målet med utbildningen är ju naturligtvis att jag ska jobba med något annat som kanske passar min kreativa förmåga lite mer. Så jag har ju liksom inte planer på att jobba som ekonomiassistent till exempel så vidare länge. Såvida inte jag absolut behöver det efter att jag har tagit min examen nästa år. Men som läget är nu, när jag jobbar så brukar jag jobba typ från klockan 6 till klockan 2. Men jag jobbar ju inte heltid heller, för att jag har ju andra sidosysslor som jag arbetar med. Jag kände att det blev väldigt mycket så här, lite om mig igen, precis som i senaste, precis som i senaste spelsnack, när man kände att man hade en så här lång harang. Hur är det med dig, Jimmy?
Det är bra med mig. Synd att klaga.
Hur går det på ditt jobb?
Det går också bra, skulle jag säga. Inga nyheter.
Det är inget att tillägga.
Nej.
Men du pendlade ju innan också.
Jag är uppvuxen på landet. Jag har pendlat hela mitt liv. För mig är det inget konstigt att ha typ en timme till jobbet.
Jag gillar att jag inte ens fick ställa klart frågan.
Nej, men jag antog bara... jag bara känner sig. Alltså, det, jag har pendlat. Det är liksom... Det gör man bara. Det är liksom så uppvuxen.
Nej, men jag menar... Du pendlade ju innan från Flemingsberg till exempel till ditt extra jobb i Märsta.
Precis.
Och det var ju ändå också väldigt tidskrävande.
Absolut, men det var ju för att de ändrade i tågtiderna mitt i. Så att de hade ju... Först så hade jag ju tåget som gick direkt till Märsta, vilket var jättebra, så behövde liksom inte byta hålla på.
Och sen X-tågen, eller de här Pendel X-tåg typ, eller vad de hette, 42X typ.
Ja, precis. Och när de byggde upp, när de byggde nya linjer då, så blev ju... vad heter det? Stockholms central. Vad är det de döpte det till? Ja, istället för T-centralen. Och sen så Odenplan. Så la de även till skipstopp på tågen. Så att då stannade man inte vid varje station. Och då liksom gick min... Från typ en timme till 40 minuter istället gick min pendling. Och sen bestämde de sig för att nej, det var inte bra. Så att då bytte de linje helt plötsligt. Så helt plötsligt så var min linje inte till Märsta, utan min linje var till Uppsala. Så då behövde jag byta tåg. Och då blev då gick min restid från... Precis, så gick min restid från 40 minuter till en och en halv timme istället.
Det är hopplöst. Vi har varit drabbade. Vi bor ju alltså Sigtuna också, och bott i Märsta också ett år, och vi har varit också drabbade på samma sätt. Men vi har haft fördel av att ha haft extra jobb på Arlanda, så det har alltid varit liksom nästgårds. Och så. Men när man skulle in till Stockholm så var det ju verkligen böket. Och vi, ja. Men nu tar vi nästan bara SJ, för vi har ändå jobbat oss upp till den vad ska man säga, ekonomiska grundtryggheten så att vi kan unna oss de här 50 kronor extra än vad det kostar och åka lite bekvämt. Så det funkar också väldigt bra ändå. Och så. Det vart det kollektivtrafikspodden här. Trevligt ändå.
Ja, men verkligen. Jag blev lite ställd när Jimmy bara avbröt mig där mitt i alltihop. Det jag tänkte fråga var väl egentligen också liksom, känner du att det är stor skillnad i att pendla här nere respektive uppe i Stockholm?
Ja, det är ju. Alltså, nu bor ju vi inte inne i Göteborg, där förmodligen sett liksom det annorlunda, men eftersom vi bor i Alingsås då, så blir det väldigt så här att okej, men tågen går ju inte lika ofta som jag kunde komma från Flemingsberg till exempel och hoppa på någonting där, det var ju liksom väldigt lätt. Men samtidigt är det i Göteborg så du hoppar på en spårvagn och kommer runt, så det är väl mer jämförbart. Ska man ju kanske jämföra det här istället då, Alingsås kontra Enköping till exempel, även om Enköping inte låg då i Stockholms län, så tar det ungefär lika lång tid från Enköping till Stockholm som det är från Alingsås till Göteborg. Om du inte hoppar på SJ-tågen och som bara tar en halvtimme. Och då är det betydligt lättare här. Men då är man också inom samma region.
Mm. Ja, men precis. Alltså, jag ska egentligen inte klaga när det gäller Skövde till exempel. Det går ju ganska fort att pendla dit. I regel så tar det väl 50-55 minuter med tåg. Men problemet är ju att man är ganska så strandsatt. Om det är så att man faktiskt inte kan hoppa på något tåg. Säg att det är inställt till exempel, eller att det blir stora förseningar. Då är det ändå lättare om man åker från Göteborg, för då kan man liksom på något skumt vänster krångla sig hem via någon buss här och där. Det kan man ju säkert via Skövde också, men då är det helt plötsligt mycket längre hopp från stad till stad som man nästan måste ta sig.
Men så är det ju norra Stockholm också. Efter Sollentuna så är det kört, om inte tågen går.
Ja, mer eller mindre. Vi är ju, skulle jag ändå säga, 75% bilberoende. Alltså vi tar ju bilen mer eller mindre överallt. För om jag skulle ta kollektivt där vi bor nu, strax norr om Sigtuna, så är det liksom buss till Märsta och sen byta där. Och det skulle ta ungefär, ja, men, som Jimmy då, 1,5-1,40 liksom. Och då tappar jag för mycket tid för att det ska vara värt det. Det blir ungefär samma kostnad. Nu blir det lite billigare med tanke på dieselpriserna. Men det har varit mer prisvärt för mig att ta bilen och sen bara skriva av det på deklarationen. Det har funkat liksom för smidigt för att inte göra. Så att så är vårt läge liksom. Så vi har ju två bilar i vår familj och sådär. Vi är en sån familj. Men det är så det är när man bor lite utanför på landet sådär.
Mm. Vi bor ju väldigt centralt ändå i Alingsås. Vi bor ju precis bredvid E20 i stort sett. Så att vi har ju 5 minuters promenad in till centrum. Vi har 5 minuters promenad till ICA Maxi. Några minuters promenad till gymmet. Alltså vi bor verkligen superbra. Det är 5 minuter till stationen. Så vi har ju liksom inga problem så. Det är ju mer att det är ju också lättare att ta bilen när vi ska resa in till Göteborg till exempel, bara för att när det gäller just den biten så måste vi liksom byta och krångla när vi kommer dit för att vi ska över till Hisingen. Och den lilla stunden, den kan ticka på. Det kan bli så himla mycket mer tid än de där 40 minuterna pendeltåg liksom, om man har lite otur ändå.
Och det är ju så bra att köra bil i Göteborg, för hur man än gör så hamnar man på Hisingen förr eller senare.
Det är faktiskt helt sant.
Man hamnar alltid på den där jäkla bron. Bara, vänta, nej, det var fel avfart igen.
Ja, göteborgarna älskar ju att bygga sina sätt. Och ska du någonstans så måste du korsa typ 3 spår för att komma rätt. Ja.
Jag har ju bott ett år i Göteborg.
Ja, så har du.
Mm.
Just det, jag har för mig att du sa det. Ja.
För, jag menar, hur många år sedan det var nu? Jag tappar räkningen lite grann. 10 år sedan kanske. Lite till. Det var en fin tid. Men då lärde man sig den också, den hårda vägen.
Ja, men precis. Vart bodde du då för någonstans?
Vi hyrde i andra hand i Annedal och Olivedal. Så ja, okay. Centralt.
Ja, men verkligen.
Vasastaden typ sådär. Det var riktigt härligt ändå. Älskar Göteborg, det gör jag verkligen.
Jag tycker också om Göteborg väldigt mycket. Det är också därför som jag har hållit till där en hel del, alltså både i bowlingsammanhang och i jobbsammanhang egentligen, och även skolan naturligtvis. Det har ju liksom blivit så. Bor man i Alingsås så har man inte jättemycket alternativ, utan ofta så behöver man kanske söka sig lite runt omkring ifall man vill göra något mer specifikt. Men det blev liksom aldrig att jag flyttade in till Göteborg. Jag tror jag har sagt det i podcasten tidigare. Det har ju liksom funnits planer på att flytta dit. Men sen så har liksom bekvämligheten på något sätt lite oväntat tagit över. Så jag har liksom aldrig lämnat Alingsås. Trodde nog när jag var i min ungdomsdag att jag faktiskt skulle flytta. Men det har ju inte blivit så hittills.
Nej, livet är inte slut än heller. Så det är liksom inte som att säga, det kommer aldrig hända nu, Alingsås for life.
Nej, men...
Det var det.
Om någon hade frågat mig, när du är 33 år gammal, vad tror du att du kommer bo då? Så hade jag inte gissat på att jag skulle bo i Alingsås. Det får jag ändå säga.
Det hade inte jag heller gjort.
Nej, du förstår mig.
Så att, jag förstår.
Visste du var Alingsås låg?
Ja, men gud ja. Det är det man åker förbi när man ska till Göteborg.
Det är jättemånga som inte har den minsta aning om var det ligger för någonstans.
Nej, jag har många kollegor som frågar, var bor du? Alingsås? Och bara, var ligger det? Och man bara, men du är ju här nerifrån. Lite koll får man väl ändå ha.
Ja, men man blir förvånad. Men bara som en liten avstämning, vad har ni hittat på sedan sist? Vi kan börja med dig då, Jimmy.
Jag spelar massa spel. Det är väl typ det jag gör. Försöker hinna med allt som släpps.
Och ändå sitter du bara och spelar maraton?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men maraton är ju också ett problem med tanke på att det tar massa speltid från andra spel som också borde spela.
Ska jag göra en Jimmy här? Men du spelar ju bara maraton, du spelar ju inget annat.
Ja, fast du vet ju att det inte stämmer. Så att,
Nej, det vet jag inte alls. Allt jag ser är maraton.
Ja, men när Amanda inte är hemma så spelar jag annat.
Jag måste ju ge igen lite grann.
Ja, men det finns inget att ge igen. Jag spelar massa annat. Spelar People of Note i helgen till exempel. Helt okej. Okay. Har sämre betyg än Replaced, vilket jag inte förstår. Eller bättre betyg än Replaced menar jag, som inte jag förstår. Det här är Fantasy Critic-grejer. Nu är jag lite sur för att Replaced inte fick bättre.
Hejo!
Man kan ju jättegärna lyssna på Spelsnacks senaste avsnitt också om just Fantasy Critic. För där pratar vi om de spelen som har släppts och vad vi har för förväntningar på kommande spel och resterande del av året och dess tydliga ovisshet. Vad har du hittat på sistone, Douglas?
Jag har göttat mig i det senaste Fantasy Critic-avsnittet som vi spelade in i Spelsnack, såklart.
Ja, Douglas sitter där mallig, men han vet att han kommer förlora. Så det är liksom...
Ja, alltså i slutändan så blir det väl så, säkert. Men jag har försökt att konsumera en del skönlitterärt, höll jag på att säga, lite kultur sådär. Ur den aspekten så jag och min kära fru kollade klart på A Knight of the Seven Kingdoms, som vi båda tyckte var väldigt bra. Känns lite mer så här jordnära igen. Börjar landa med fötterna på jorden. Känns generellt som att hela kultur och serier och filmsvängen är på väg ditåt, för att man är lite less på det här stora och maffiga, utan istället så ska man ta ner ett snäpp och berätta de små historierna i det stora universumet. Jag har inte börjat se på Wonder Man än, men jag har hört att det är samma sak med den. Så att jag är lite sugen på att ta mig an den också. Vi är av någon anledning inne i en så här superhjältesväng igen i vår familj. Vi drog igång Avengers av egentligen ingen speciell anledning, mer än att Nils började vara intresserad av Thor och Hulken och sådär. Vi har en del böcker och sånt som vi läser fram på kvällarna, och då har han börjat intressera sig för det. Så att vi bara, men vi ser väl Avengers då och ser vad du tycker om det. Och han tog den då på ett positivt sätt, och vi ska försöka ta oss vidare i det, även om vi ska försöka hitta de där filmerna som inte är för våldsamma. Avengers klarar sig ändå rätt bra. Och scenen med Hulken och Loki är fortfarande, alltså, peak MCU någonsin. Så det har varit kul. Det här har även lett till att jag börjar spela lite Marvel's Midnight Suns igen. För att på något sätt, ja, ta mig an det på riktigt sådär. Så vi får se ifall det kanske är någonting vi kommer prata om här framöver. Men det får framtiden utvisa. Det har varit väldigt mysigt att hänga med mina hjältar om kvällarna sådär. Otroligt trevligt spel. Framförallt för någon som mig, som kommer från Civilization-svängen. Och XCOM också såklart. Så är det ju samma utvecklargäng bakom dem. två spelen. Och det har också lett till att jag och min fru har börjat kolla på Agatha All Along, som är nu ungefär halvvägs igenom, som har varit en väldigt mysig upplevelse än så länge. Så himla så här kvinnlig serie, och jag tycker bara så trevligt att någonting får vara där i dagens klimat och samhälle på något sätt, att det är bara så här.
Vad menar du med kvinnlig serie?
Men det är bara fem goa häxor som liksom går runt och gör tjejsaker mer eller mindre liksom. Ett helt avsnitt handlar ju typ om hur de dricker vin och sväller upp och ska försöka motverka det med någon form av antidote och sådär. Det har varit en väldigt trivsam serie i alla fall. Både jag och Amanda håller WandaVision otroligt högt. Vi tycker att den är en fantastiskt underskattad serie. Så att det har varit kul att få en liten förlängning på hela den svängen. Och så. Annars har jag mest puttrat på med spel som jag försöker bli klar med. Resident Evil drar jag verkligen ut på så mycket jag bara kan, för jag tycker det är så fantastiskt, så att jag vill inte att det ska ta slut, utan det är så här mina peak-kvällar när jag är ensam, det är då jag spelar det. Och annars har jag mycket recensionskoder fallit i mitt knä också, så att det är lite det jag försöker beta av nu framöver. Och så. Annars så Hearthstone är alltid i bakgrunden, och sporten är också där och tar min speltid, så att försöker balansera upp det på bästa möjliga sätt. Men det har varit väldigt trivsamt att kunna konsumera lite kultur sådär när man har en stund över. Så jag försöker jobba mig igenom det jag hinner med och kan ta mig an.
Ja, men det låter skönt i alla fall. Jag hoppas att du kan få njuta liksom av de här två veckorna med dottern också, och kanske ta igen lite saker när hon har sin lurtid och sådant.
Ja, som sagt, hon har ju precis lärt sig att krypa, så nu tycker hon det är dödstråkigt att sova. Alltså det är det värsta hon vet.
Alltså.
Så idag har hon varken sovit eller ätit, för hon ska bara krypa runt och upptäcka saker, mer eller mindre. Så att än så länge behöver jag väl inte vakta alla bordskanter, men hon kämpar på det på golvet. Så det blir mer att jag konsumerar saker som inte kräver, vad ska man säga, mina händer på en handkontroll. När jag spelar så vill jag ofta göra det på mina villkor. Jag vill inte bli så här. Jag kan bli störd såklart. Det låter sjukt att säga så. Men att jag vill gärna kunna sjunka in i ett verk ordentligt. Så då är det enklare att kolla på YouTube eller ja, serier på Disney Plus liksom. Så att det är det jag får ta mig tid till just nu. Men det är ju bra även det.
Jag ska inte säga att jag förstår helt hur det är, för att vi har ju inte barn än. Däremot så skaffade vi en 10-månaders hundvalp i somras, och det var ju väldigt intensivt. Och när vi försökte sitta och spela sådant som man liksom inte kan pausa, till exempel Rematch, eller när jag satt och spelade Call of Duty, Black Ops 6, och helt plötsligt så hörde man att det var något hyss på gång. Alltså stresspåslaget då är inte okej på något vis. Så någon gång när vi satt och spelade Rematch så hörde jag ett väldigt bekant krafsande, och då visade det sig att hon hade hoppat i en av kattlådorna och börjat äta bajs. Otroligt trevligt. Så jag fick fiska upp henne, så hade hon en bajskorv i munipan, och sen sprang hon iväg med den. Jag jagade henne. Alltså det är så dumt. Och jag ropade till Jimmy att stoppa henne, och sen halkade jag på golvet som världens fars.
Ett vild ut i ansiktet, ska jag säga.
Ja, men tänk dig själv då. Jag liksom så här försökte få ut den här bajskorven ur hundens mun, och hon sliter sig och springer iväg med den. Och jag efter i full karriär.
Ja, det är kämpigt alltså.
Tur att
det är
jag inte skadade någonting.
Alltså, vi har ju också hund och haft valpstadiet också. Och helt ärligt, hund är, alltså det är mycket värre. Det är intensivare för att det är en kortare period, men det är värre än barn.
Jag förstod nog liksom inte hur jobbigt det skulle vara att skaffa en hund. För jag skaffade ju en hund som var över 10 år gammal, mer eller mindre. Eller hon kanske skulle fylla 10 när vi blev tillsammans.
Mm, hon var redan 10.
Hon var redan 10. Så då var hon ju redan liksom rumsren, hon var rimlig och hon var lugn. Och visst, hon hade lite hyss för sig också, men inte i samma utsträckning. Och sen den här lilla galenpannan, hon har ju sina två hjärnceller som bråkar där inne kontinuerligt. Så hon har ju liksom en hel del galenskaper för sig. Så som att hon till exempel då helt plötsligt får ett bryt, springer runt i lägenheten och sen så hoppar hon in och skallar väggen. Vem gör en så? Och när hon är uppe hos oss på natten och sover, då när hon ska hoppa ner i sin bädd, så hoppar hon liksom med huvudet för, naturligtvis, men rakt in i väggen också. Så man hör alltid så här en liten duns varje gång hon ska hoppa ner.
Två dunsar. Duns i väggen, duns i bädden.
Ja, sant. Man har ju fått ta liksom väldigt många oväntade beslut sedan man skaffade henne. Det är väldigt mycket grejer som blir såna här kontrollbeteenden. Typ som att varje gång man går hemifrån så måste man ställa upp alla sina smink- och hudvårdsprodukter till exempel. Inte för att jag har så jättemycket sådant. Måste ställa upp dem så att hon inte kan nå dem. Hon har bitit sönder jättemånga olika spännande grejer. Till exempel fotfilen häromdagen fick hon tag i. Sen går hon ju och samlar på saker. Så någon gång när jag kom hem så hade hon ju burit massa grejer till sin bädd. Så det var liksom en salig blandning då av nämnda fotfil som hon då bara hade tuggat på lite granna. Det var en sprayflaska där hon hade tuggat sönder locket. Ansiktsrengöring som hon hade tagit med sig. Hon hade lyckats få med någon form av ansiktskrämsburk. Ingen aning om hur det gick till. Dipliner. Hon hade fått med Jimmys filsingar dessutom. Allting låg samlat i bädden som den här lilla tjuven då hade arrangerat. Så hon är en intressant hund. Men hon är väldigt söt också. Det känns som att jag liksom bara snackar skit om min hund. Men hon är jätterolig och jättegullig. Hon gör massa knasiga saker som man skrattar åt hela tiden. Och hon och katterna har ju väldigt mycket lustiga grejer för sig. Vi brukar alltid ge henne mat i hennes bädd. Så när vi sa till henne att hon skulle gå till bädden så sprang hon dit, dunsade in med huvudet före i elementet så att hon liksom åkte typ skateboard på bädden. Och sen så sprang den minsta katten efter henne och slog henne i huvudet 3 gånger. Så det är ju liksom som en konstig komedi här hemma på daglig basis.
Ni skulle kunna bara livestreama hemifrån.
Jag är lite ledsen att jag inte hade fångat det på film, för det ser så dumt ut, verkligen. Ja, nu blev det hundpodden istället. Jag skulle bara säga att jag är i allmänhet rätt utsketen. Och jag känner mig och ser ut som en rutten kiwi, mer eller mindre. Det är liksom min generella upplevelse just nu. Jag vaknade både igår och idag och kände mig liksom så här urlakad och sämst och trött och jävlig. Och så kollar man sig själv i spegeln och tänker, usch, vad är det här? Och så blir man besviken. Jag har liksom haft sådana dagar där man bara känner att man orkar inte. Och så måste man ändå göra något åt det, mer eller mindre. Och sen så reflekterar jag lite över att det kan ju vara att det är föregående kurs som har börjat komma ikapp lite grann. Så det känns ändå relativt skönt att jag har inte några recensionsuppdrag på ett tag. De börjar nog komma in om några dagar förmodligen. Men jag har haft rätt mycket tid att lyssna på podcast till exempel, eller lyssna på bok om jag har velat det, och spelat Super Meat Boy 3D och svurit en hel del i det. Där ni som spelar Marathon har fått höra mina grymtanden och intressanta utrop. Den banan där det tog över 240 gånger att klara, det var inte okej alltså. Jag förstod inte hur jag stod ut. Men sen har jag också spelat ett mysigt spel som heter Cursed Words, The Word Game That Isn't, som jag fick av dig, Jimmy. Som påminner lite om wordplay och balatro och sådär. Så det har varit perfekt att kunna grotta ner sig i något sånt. Lite mer lågintensivt igen. Men jag tänker att vi ska gå vidare och faktiskt prata om dagens ämne. För nu har det blivit förvånansvärt långt om mer eller mindre blandat blaj. Vad ska vi prata om, Jimmy?
Vi ska prata om film idag. Vi ska prata om The Zone of Interest.
Och jag tänkte jag skulle börja med en fråga som inte jag kommer kunna få låta bra, hur jag än vänder och vrider på det. Och det är att jag undrar, vad har ni för relation till andra världskriget? Och då menar jag liksom, är ni sådana historienördar som har grottat ner i detaljer och försökt ta reda på hur olika saker gick till, vad som hände, bli upplysta? Eller har ni konsumerat det mest ur ett annat perspektiv, film, spel, böcker och så vidare? Vi kan börja med dig, Jimmy.
Alltså jag vet inte, jag vet att pappa är ju väldigt fascinerad av andra världskriget, och jag vet att mormor hade mycket berättelser om andra världskriget, som hon bodde då i Finland, och då var det finska vinterkriget till exempel, så det har liksom alltid följt med en på det sättet. Sen så har vi ju under skolgången är det väldigt mycket andra världskriget, eftersom alltså varje år så får man ju liksom höra om det och så vid, vad är det? Vad heter det? Kristallnatten, är det inte så? Det är alltid under den tidsperioden, så vet jag, vi i skolan hade, vi fick alltid se film och dokumentärer och läsa om det i skolan och så. Men sen har vi spelat en del spel som utspelar sig på andra världskriget, och sett en del film också såklart. Så det är en viktig del av historien som är viktig liksom att ta del av. Jag vet att jag hade alltid en lärare som sa att det är så viktigt att man måste komma ihåg det, för att man kommer till en punkt där det inte kommer finnas någon kvar sen som liksom levde under den tiden. Och vi är ju, börjar ju bli där nu. Det finns många som har levt, eller som lever idag, som liksom har några minnen från andra världskriget. Och det är då liksom, det är då det också kan komma in det här med att det har inte hänt, det är överdrivet, och då finns ju alltid risk att saker och ting upprepar sig. Och det har vi redan sett, alltså på de senaste kanske 10 åren eller någonting sånt, så finns det ju faktiskt folk som förnekar och säger att det är påhittat, eller att det var inte så farligt som det, som böcker och sånt utger. Så därför är det alltid viktigt att det är dokumenterat och att det gås igenom grundligt och ofta.
Ja, men verkligen. Det är ju en sån sak som man aldrig på något sätt får glömma. Liksom den terrorn som folk levde under, och de omständigheterna som påverkade hela världen egentligen. Verkligen bizarrt när man tänker på det ur dagens perspektiv, där vi fortfarande liksom har krig, men på många ställen i världen fortfarande lever och pågår med liksom väldigt triviala problem. Och så har man liksom ett land i närheten där det är fullskaligt krig och folk som måste fly sina hem och liknande. Men har du något verk liksom som ligger extra varmt om hjärtat? Oavsett om det är spel eller film eller vad det nu kan vara.
Alltså jag är väldigt förtjust i Band of Brothers tv-serien. Men annars så tror jag inte, jag har nog inget så här liksom andra världskrigets spel som jag känner så extra starkt för. Liksom. Jag hade jättekul att spela multiplayer med Medal of Honor Rising Sun, men det är ju inte riktigt liksom samma sak. Och jag minns att jag gillade Pearl Harbor när jag såg den, men jag var också liksom ganska ung och inte sett den sedan dess. Till exempel. Men jag tror Band of Brothers är nog liksom den bästa liksom andra världskriget serie slash film jag liksom har sett ändå.
Mm. Vad säger du då, Douglas? Är du en historienörd?
Har nog blivit mer med åren. Jag är ju personligen väldigt intresserad utav politik. Jag tror att om jag hade pluggat om i mitt liv, vilket jag kan göra sen också, för att vi har ju sånt fantastiskt land som vi bor i som ger stöd för det, så hade jag eller kommer plugga statsvetenskap. Man är alltid osäker på behovet av statsvetare, men det är tillräckligt stort intresse i mitt liv för att jag skulle överväga något sånt. Och det är väl liksom hand i hand på något sätt med just historien, vikten av att kunna den för att förstå vad det är som sker just nu och vad som skedde då. Så att till viss del, ja. Men jag är ingen sån som går in i liksom rapporter från tyska fronten för att se hur de resonerade under den tiden, utan det är snarare den lite kanske amerikaniserade kulturen som man har konsumerat med åren och sånt där. Mitt största liksom samband till andra världskriget ändå snarare min fru, som är betydligt mycket mer intresserad än mig. Hon drar igenom egentligen allt som har med det att göra. Det är liksom det låter konstigt att säga med snuttefilt, men det är lite grann så här bara liksom något man vill kolla på och liksom upprepa sin bank och kunskap kring, för att på något sätt också känna hur bra man har det nu och hur det var då. Så när det kommer till specifika verk så såg vi till exempel Sverige och kriget från förra året, som var journalfilmer från Sverige under den tiden, som var superintressanta att få en bild av. Väldigt, väldigt bra dokumentär. Och satt också lite perspektiv i det här snacket om att Sverige var så himla liksom ryggradslös och de bara vek ner sig för tysken och allt sånt där. Bara, ja, men ur ett diplomatiskt perspektiv kanske de gjorde på ett bra sätt. Det går ju liksom såklart fram och tillbaka, allt sånt där. En väldigt gråzon. Men det gav ändå förståelse kring varför man gjorde som man gjorde.
Ja, men precis, det finns ju ofta två sidor av samma mynt liksom. Och när det gäller andra världskriget är det en ganska typisk sån. Mer modern tid så har vi ju coronapandemin till exempel. Där det också var väldigt delade meningar kring hur Sverige agerade. Det är många som säger att det var precis helt rätt. Medan andra beklagar sig liksom. Och mer eller mindre idiotförklarade det här agerandet som vi ägnar oss åt här.
Ja, men precis. Beslut som regeringar tar innebär ju att vissa liv sätts till medan andra ekonomier räddas och vice versa och liksom sådär. Så att det är ju, över det hela perspektivet är ju som sagt en väldigt gråzon. Annars så specifika verk, vi såg Band of Brothers såg jag förra året för första gången. Som verk tycker jag väl att den har varit lite överhypad kanske. Jag förväntar mig som en 10 av 10 bästa jag sett i hela mitt liv. Men återigen ut historiskt perspektiv så var den super väldramatiserad. Det liksom kändes ändå äkta. Svårt att tänka sig att det var skådespelare som gjorde det. Och jag kan tänka mig att det var ännu mer så om man inte kände till, eller om man såg det när det väl släpptes. För då var de ju relativt okända, de flesta av dem. Nu är det lite mer kända skådespelare. Så det är mer att så, ah, kolla han var där och sådär. Jimmy Fallon i en bil liksom, det var så här, jaha. Men den var absolut sevärd. Det är som alla säger, det finns ett före och det finns ett efter Band of Brothers, så att det är bara att se den för alla liksom. Och sen får man göra sin egen bedömning utifrån det. En av de bästa dramatiseringarna tycker jag ändå är Dunkirk. Dels för att jag gillar Nolan, men också sättet den är uppbyggd på. Liksom, ja. Jag tycker den är fantastisk. Jag förstår inte den här. Det finns diskrepans i alla diskussioner, men att den får lite skit, jag tycker det är ganska oförtjänt. Den levererar på alla plan. Och sen spelen, alltså alla första persons skjutare i ens uppväxt var ju mer eller mindre andra världskriget. Så att, och det är väl dags att gå tillbaka dit för att påminna folk om vad som faktiskt hände. Man kan göra det på smarta sätt, liksom Spec Ops The Line eller någon liknande. Skulle varit intressant att se någon sån upplevelse igen. Läst ganska lite historieböcker sådär, men hört en del från min morfar som bor i Västerbotten om hur de fick släcka lampor när flyg åkte över dem och sånt där. Men ingen som har varit drabbad eller varit vid någon front eller liksom på det sättet. Inte varit i Finland heller och i frivilliga armén eller något sånt där. Så att jag har ingen personlig koppling till det, vad jag vet. Mer än att man blir drabbad av allt och jag tycker det är liksom varje människas uppgift på något sätt att bege sig till något koncentrationsläge bara för att fatta grejen, så att det är någonting som jag och min fru kommer göra och vi kommer även försöka ta någon form av biltur genom Europa och åka och se liksom andra världskrigsmonument och sådär och spelplatser för krigen så att säga. Så att, nej men det är ju närvarande, det kommer alltid vara det. Och vi har mycket att lära av historien. Det är viktigt att bli påmind och att påminna om den.
Ja men verkligen, jag håller med till fullo. Men jag förstår verkligen Amanda, alltså inte jag själv, jag pratar inte om mig i tredje person utan din kära fru. Hennes snuttefiltande där kring just andra världskriget, för att det finns ju väldigt olika snuttefiltar där ute och för egen del så är det ju en hel del true crime till exempel. Jag skulle nog säga, kommer låta så himla hemskt, men framförallt mordfall och liknande. Men även andra riktigt bizarra händelser som dokumenterats på ett eller annat sätt, oavsett om det är i faktiskt dokumentär eller om det är podcastformat, film, serier och så vidare. Och jag tror att för egen del handlar det ju om någon form av kunskapssökande. Jag är ju väldigt intresserad av kriminologi framförallt, snarare än kanske historia eller liknande. Så jag tycker det är väldigt intressant att på något sätt förstå vad det är som driver människor till att göra hemska saker. Och där får man ju en hel del att analysera. Jag studerade ju kriminologi under en ganska så kort period. Men det fanns ju väldigt mycket intressant om det mänskliga psyket där. Och det mänskliga psyket är väl någonting som är genomgående för mig också. Som jag intresserar mig för. Jag har ju någon psykologipodd som jag väldigt gärna lyssnar på till exempel, som förklarar människans väldigt irrationella beteenden till exempel och sådant. Men tydligen så verkar det här med till exempel true crime och liknande vara någonting som ofta tjejer eller kvinnor dras till på grund av att det nästan blir som ett form av psykologiskt självförsvar. Att om man har förkovrat sig i den här informationen och studerat det, då känner man kanske en större säkerhet på grund av att man helt enkelt är lite förberedd. Man vet vad som kan vänta en ute i den väldigt hemska världen, för det händer ju så himla mycket sjuka saker hela tiden egentligen i dagens samhälle. Och det blir nästan lite läskigt och överväldigande när man tänker på det. Men jag tror att det är väl ett sätt att hantera det om något. Jag har väl aldrig riktigt varit så himla försjunken i andra världskriget, mer än precis som du säger Jimmy, i skolan egentligen. Förutom att jag naturligtvis tycker att det är någonting som man bör värna om. Att det inte får överskuggas av konspirationsteoretiker och liknande. Utan vi måste fortsätta berätta för eftervärlden vad som verkligen hände och inte degradera dess inverkan på hela världen på något sätt. Men jag tror faktiskt det är just populärkultur jag har tagit mest del av andra världskriget. Dunkirk nämnde du ju innan, Douglas. The Downfall till exempel, The Darkest Hour, Schindler's List, The Grave of the Fireflies, Sophie Scholl. Det är filmer som visar att man kan porträttera det ur väldigt olika synvinklar. Vi har ju Oppenheimer till exempel som släpptes bara för några år sedan. Där det är också en helt annan synvinkel. Och där det då fokuserar på det här bombskapandet helt enkelt. Men jag tror att rent historiskt en av de filmer som har påverkat mig mest är nog La Vita e Bella av och med Roberto Benigni. Och det handlar ju om en italiensk familj som blir tillfångatagna och de blir separerade. Men mannen i familjen hamnar ihop med sin son och han gör allt för att upprätthålla illusionen för sonen om att det här bara är en lek. Och den är väldigt drabbande. Och sen på senare år så skulle jag nog säga att det kanske är Jojo Rabbit. Också en otrolig film, verkligen. Som är så otroligt annorlunda i relation till det mesta man konsumerar. Där det gäller liksom krig och allting som hör till exempel nazismen till och liknande.
Vi såg någon film i skolan, jag vet inte om det var när jag gick i 405, jag tror den hette typ Ön på Fågelgatan eller någonting sånt. Som också handlar om en judisk pappa och hans son. Och de blir liksom fast i, jag minns inte exakt var filmen utspelar sig, men de liksom blir fast i det som blev liksom då typ det judiska gettot. Och liksom blev typ i princip inlåsta där. Och det var också så här väldigt gripande, kommer ihåg. Det är nog första gången man liksom känner sig riktigt tagen av det som händer. Alltså man är ändå, man är fortfarande ganska liten men ändå tillräckligt gammal för att förstå innebörden.
Ja, verkligen.
Eller börja förstå innebörden. Jag kan inte säga att man som 10-åring bara, ja, nu fattar jag allt. Liksom.
Nej, men, man är ju inte liksom, så mentalt utvecklad vid den tidpunkten i livet.
Man börjar ändå liksom så fatta, okej, det är ganska hemskt. Liksom.
Jo, men precis. Där är väl kanske mer någon form av skrämsel på ett sätt. När man är i den åldern. Liksom att man känner att man oroar sig över att det ska hända en själv till exempel. Konsekvenserna av om någonting sånt skulle hända igen. Vad kommer hända med mig? Vad kommer hända med min familj?
Ja, men också att det liksom hur, jag tror det är nästan mest chockartade liksom som hände i under den tiden, det är också hur man fick med sig så många på tåget liksom, att det är så lite som krävs för att liksom manipulera fram en sån form av typ, jag vet inte vad jag ska kalla det, men liksom att bara så att okej, det här händer nu liksom, och så kan du liksom inte stoppa det. Det finns en annan tysk film som heter, ja, på svenska heter den Vågen tror jag.
Ja, typ precis nämnde den.
Ja. Precis, som utför det här experimentet i skolan. Liksom, han börjar liksom separera eleverna. Liksom, att ja, men den här gruppen är bättre än den här gruppen. Liksom. Och sen, alltså, det blir liksom... Det spårar ur. Och då med samma liksom, retorik som Hitler körde med. Bara för att påvisa en poäng. Ja, och det blir ju helt galet. Han åkte väl i fängelse, gjorde han inte det?
Men de hade ju liksom egna hälsningar och sånt där, kommer jag ihåg. Och det var liksom... Det bara snöbollade liksom mer och mer. Och det gick inte att stoppa på något sätt. Fast... Jag kommer inte ihåg detaljerna. Jag bara minns hur den var... Ja, den var hänförande, den filmen, på ett läskigt sätt liksom.
Men jag tror det var att han, sen när han började märka liksom att okej, jag tappar liksom kontrollen över det här, så sa han liksom att men det här är liksom inte på riktigt, det här är liksom poängen med det vi håller på med, så att liksom allt jag sagt så skiter det typ, men det liksom det gick inte att stoppa.
Nej, men det finns ju verkliga experiment också som har påvisat hur lätt människor påverkas av
fångvaktarna.
Auktoritära makter. Ja, jo, men precis. Vi har ju Stanford-experimentet där det liksom var en simulering av den här makten och kampen mellan fångar och fångvaktare. Det finns ju också ett experiment som är väldigt känt där det handlar om att ge elstötar till en annan person. Och att man liksom uppmanas att göra det av andra. Och människor är ju väldigt lätt påverkade. Och det är ju någonting som faktiskt går igen i den film som vi ska prata om. Precis som vi sa tidigare så ska vi prata om The Zone of Interest. Som är en förhållandevis ny film. Den släpptes 2023 och är ett historiskt drama av Jonathan Glazer. Den är baserad på verkliga händelser med historiska karaktärer som vi kommer prata om sedan. Men det är ju liksom fiktionaliserade scener skulle man kunna säga för att porträttera deras liv helt enkelt. Så lite kort, Douglas, kan du berätta vad filmen handlar om?
Ja, alltså kortfattat kan man ju säga att det handlar om en SS-officer, tror jag till och med att han är. Det känns som att han har övergripande ansvar på något sätt över koncentrationsläger och dess effektivitet kan man säga i Tyskland. Ett sätt att kunna förbättra vad ska man säga, kapaciteten att kunna utföra de här sakerna de gjorde på ett så bra sätt som möjligt. Och framförallt så handlar det om hans liv och hans familjs liv och hur de bygger ett hus precis utanför Auschwitz och hur de spenderar sitt liv där och försöker på något sätt leva det perfekta drömlivet som tysk under den här tiden. Med han och hans fru och deras 4-5 barn. Fem barn. Många barn. Och hund och lite sånt där. Och sen liksom är det egentligen bara händelser under, kan det vara ett halvår, ett år, någonting. Som gestaltas utifrån ett liksom mer eller mindre fågelperspektiv. Det är liksom, jag tyckte det var så fascinerande rakt igenom hela filmen hur det inte fanns en enda kameraåkning, utan allting var liksom fasta vinklar, lite så Wes Anderson-eskt, som man bara blickade in i små korta scener, lite så teatraliskt. Så att det är väl egentligen liksom själva, alltså det är som ingen direkt plotline rakt igenom, utan det är mer bara en inblick i livet för den här officeren och hans familj och hur det gestaltas mer eller mindre.
Det största som händer i filmen är väl egentligen att han förflyttas så att han inte längre är vid Auschwitz och har det som så att säga hemmaplan. Och att han sedan då i slutet av filmen ska flytta hem igen. Så det är väl egentligen den stora kontrasten. Men det som är väldigt påtagligt i filmen, det är ju just det här att man har ett idylliskt hem. Det är liksom ett vackert hus med en stor trädgård och växthus och pool och liknande. Och det är ett ganska så överdådigt liv på ett sätt väldigt bekvämt liv för den här familjen. Och sen så ser man liksom Auschwitz murar i bakgrunden, hör hur folk blir torterade, hur de blir skjutna. Man får liksom reda på att deras aska sprids runt omkring. Man ser röken, man ser askan som rinner ut genom floden. Det blir verkligen två stycken världar som kolliderar på ett så brutalt sätt. Det är liksom verkligen varandras diametrala motsatser på något sätt.
Det är brutalt utan att faktiskt se ut att vara brutalt, för att vi ser ju liksom, det är inget pågående våld vi får se i filmen. Det är liksom, vi får inte se någon bli mördad, vi får inte se liksom en hop människor som bara trycker sig in i någon gaskammare eller liksom att det sen går och bränner, utan det är mycket som utspelas med liksom, alltså på andra sätt så påverkas ju det liksom. Och det är också det som gör de här kontrasterna liksom, de blir väldigt tydliga på det sättet. Och att just att vi ser det här från familjens perspektiv, och för dem är det här liksom deras vardag och normalt. Och de ser ju liksom inte då egentligen judar som några människor egentligen, utan vi skulle lika bra kunna se dem som boskap. Och att de bor ju verkligen, alltså muren är ju liksom slut, alltså muren börjar där deras trädgård slutar. Så att det är liksom, det är verkligen liksom precis bredvid. Och sen så börjar, alltså under filmens gång så börjar det liksom bara krypa in mer och mer så här obehagliga liksom så här suggestiva scener egentligen liksom, som typ, ja men askan i vattnet till exempel är en sån här grej, så att man liksom bara såhär oj, alltså det är inte bara så att vattnet är smutsigt, utan okej, det där är liksom, de tömmer grejer här liksom.
Det där är smulade människor liksom.
Eller typ när de har liksom fått igång ugnarna och de liksom bränner hela nätterna, och det är liksom såhär, ja men himlen är orange för att det är liksom, de eldar. Och sen har vissa scener har de också så att du liksom, du får egentligen, antingen får du bara se en svart skärm eller så får du se bara en hel liksom färgad skärm liksom, det händer inget annat, så får man höra liksom ljud. Det är liksom det enda, för det är förmodligen det som de själva då hade hört, men de får inte se någonting. Så att det är ju, det är otroligt snyggt på det sättet, hur man liksom, för det är ju lätt också att sådana här filmer också skulle kunna bli liksom någon form av typ, om en, alltså man nästan vältrar sig i misären. Så att säga. Alltså det liksom nästan blir så att vi ska trycka på att det är så hemskt, så att nu liksom måste vi bara se de här liksom scenerna. Och sen så, och då måste man balansera ganska hårfint på att det får liksom inte bli, det får inte slå över och bli fel. Så att helt plötsligt så sympatiserar vi med familjen för att det är hemskt som händer, eller andra människor, utan vi måste ju ändå sätta liksom empatin på rätt ställe. Och det tycker jag ändå man lyckas med, för det blir liksom den här lite olustiga känslan liksom, att säga att det är fan vrickat ändå liksom hur det hela porträtteras liksom, det man har liksom en grop i magen liksom, som var så här, det är liksom tungt utan att bli tungt. Om vi då jämför med en annan film som 12 Years a Slave till exempel, där går man ju liksom ur perspektivet från slavarna i mångt och mycket, och där finns det ju andra scener som man hänger på väldigt mycket och som visar liksom hur hemskt och rått det kunde vara, men då utgår vi också från deras perspektiv, så då känns det liksom mer hemma, men man får lite samma känsla så här, att okej, nu har vi liksom legat på den här scenen väldigt länge, med poängen just att vi också på något sätt ska uppleva det som den här personen upplever, liksom man ska komma närmare det som den här personen upplever, och här blir det mer liksom så här, typ att man ska bara säga okej, Vi befinner oss nu i en då så kallad normal kontext. Och sen så kommer de här andra grejerna som gör att det är inte normalt, utan det är helt förvrängt liksom. Så jag tyckte bara att det var väldigt snyggt.
Och även att de här människorna bara lever och existerar, förutom då möjligtvis Rudolf Höss själv, som ju var kommandanten på Auschwitz. Även om de bara liksom lever där och har normala liv, så blir det också svårt att sympatisera med dem när såna här saker händer. Alltså man förstår ju liksom att det här är ju på ett sätt en helt vanlig familj, men samtidigt så är det ju verkligen inte det. De är ju liksom i det läget där framförallt de vuxna är ju helt införstådda med vad det är som pågår nästgårds. Men sen så har vi ju liksom barnen som också drabbas av det. Så det blir lite kortslutning i hjärnan där nästan, för att det finns ju ofta någon liten instinkt som säger att man vill ha empatiska känslor i de här situationerna. T- till exempel när de måste skölja ur människoaska ur näsborrarna och liknande. Men samtidigt så vet man ju att de är en del av problemet.
Ja gud, ja, och liksom alltså bara det vetskap att de vet vad som händer, och sen så när då Rudolf Hess skulle bli liksom satt någon annanstans som skulle flytta, så är det ändå liksom då Hedvig Hess, hans fru, som slåss för att få vara kvar. Så att det blir liksom ändå så här att, och de har ju också betjänter, eller jag vet inte vad man kallar det, betjänter, men de har ju liksom så här hushållerska som är judar. Och de är ju liksom inte heller vattenvärd. De är liksom, de existerar i princip inte. Utan familjen och de går förbi dem som att de inte skulle existera, förutom just när de vill att de ska göra någonting. Och liksom då får man också det här intrycket av att de är egentligen inte vattenvärda. Och det är så här att de ska bara vara tacksamma över att inte de skickas in i ugnen som alla andra. Liksom, det hotet är ju alltid överhängande för de som jobbar åt dem. Då. Eller har den typen av arbetsuppgifter. Att är vi inte nöjda så kan ni också gå till gaskammaren. Liksom. Och då ser man ju också hela liksom attityden kring då judar.
Så tydligt också med det här med deras liv och att det är liksom normalt för dem med barnen och deras uppfostran och deras lekar och sånt där. Framförallt pojkarna. Det finns en ganska stark scen mot slutet av filmen där de leker liksom vid växthuset och en är vakt och den andra är fånge. Och hur den här större brodern liksom drar in han i det växthuset, stänger dörren och liksom gör ett lite så här pss ljud. Det blir också så himla så här, ja, det är ju det enda de vet. För det är där de är uppvuxna. Mm. De har liksom inte säkert gått i skolan under den här tiden på det sättet och sådana där saker, utan det här är deras verklighet, deras vardag. Och den äldsta sonen vill ju verkligen bli någon form av SS-officer även han. Så att, ja, det blir så bjärt kontrast. Och det är också så intressant, jag vill haka i bara i det du var inne på tidigare, Jimmy, med de här scenerna som handlar framförallt om bara ljud och sånt där, för att hela filmen inleds ju mer eller mindre med 2 minuter typ svartruta. Och man bara så tänker, vänta, har det blivit något fel nu? Liksom sådär,
vi trodde exakt här samma sak.
Men om man liksom tänkte HBO Max, efter lite,
den här förbannade appen fungerar
inte. Ja, exakt. Reklamen kickar aldrig om vad det här. Nej, men just att om man då lugnar ner sig lite efter någon minut. Jag har liksom inte jätteproblem med mitt attention span just nu, så jag satt ändå och väntade i godan ro och tänkte att så här ska det väl vara. Men om man liksom lyssnade lite noggrant så hörde man liksom ljud och sådana där saker, och det var någonstans så här, okej, det här är vår film, vi vill att du aktiverar alla dina sinnen och inte bara tar in det du ser på själva duken, utan lyssna det du hör, se det du ser och sen försöker du dra dina egna slutsatser. För att jag tycker att hela filmen är så bra på det sättet att den inte skriver någonting på näsan. Den skriver liksom inte ut, liksom den visar som sagt ingen hemskhet överhuvudtaget. Jag tror den här är från typ 12 år, men jag såg rätt också. Så liksom den har ju fått en åldersmarkering för att den inte visar värre saker än typ att killen leker med ett par tänder liksom. Så att det är liksom, det är skönt på det sättet att man kan gå in lite grann och lägga sitt eget djup i den och dra sina egna slutsatser och sådär, att liksom, ja, man behöver inte se allt för att förstå. Så att det kan vara bra att ha någon form av grundkunskap kring själva kriget. Det här är inte det första verket man ska se, men när man ändå har konsumerat mycket annat, kanske allt annat, då ska man se det här och verkligen så här, ja, det är inte så jäkla nice det här de höll på med alltså. Och det blir också väldigt tydligt en bit in i filmen när fruns mamma kommer på besök. Och de håller på att diskutera mycket kring huset och livet och sånt där. Och det pågår saker och kring runt om dem. Och hon är helt liksom blasé inför det. Medan mamman till frun i huset har väldigt svårt att slappna av. Och det blir mer och mer märkbart ju längre hon stannar i huset tills hon måste ge sig iväg liksom, för att hon klarar inte av det längre och hon förstår inte riktigt hur de kan bo där. Också en sån här tydlig markör på något sätt hur vrickat hela det här liksom, ja, läget på hus är och ja, allt som sker bakom murarna.
Ja, men verkligen. Var det bara jag som förstod det som så att den här mamman hade också lämnat ett brev som Sandra Hyllers karaktär Hedvig Hess också eldade upp sedan. Men man fick inte veta exakt vad som stod i det, eller hur?
Nej, precis. Och det var ju förmodligen någon uppmaning eller liksom så här förklara så här vart, alltså typ, det här är inte normalt. Jag hade faktiskt ingen aning om att de bodde så nära liksom alltså koncentrationslägren.
Nej, men alltså det blir ju också så himla bizarrt med tanke på att det är ju så utanför samhället. De är ju liksom inte en del av ett annars normalt sammanhang heller, utan de är ju helt avskilda där ute, och deras normala, det är ju liksom att de tycker att det är precis som vilket annat hem som helst. Och Hedvig Höst, precis som du nämnde tidigare, vill ju absolut inte flytta därifrån, för hon har ju liksom alla de här bekvämligheterna. Det här är huset hon har drömt om, det är familjen hon har drömt om. Och när han ska omplaceras en period, då vill hon inte att de ska följa med honom. För att de har ju det så bra där. Precis bredvid liksom världens mest ökända koncentrationsläger.
Mm. Var en annan sak jag tänkte på, du sa Douglas liksom att de inte skriver den på näsan heller. För att jag undrar sig mitt i filmen, jag bara, jag har liksom inte 100% koll på honom i världen. Så jag så här, han Rudolf Höss, alltså är det en riktig person? Jag frågade dig, Amanda. Du bara, men... ja, men det tror jag nog, men vi får nog se sen i slutet liksom att det kommer upp någonting, vad hände med de här människorna sen, men det får vi inte göra. För att det här är liksom ingen biografi över familjen Höss liksom, att åh, nu ska vi se vad hände med de här personerna då, utan det är verkligen bara så här en inblick, och sen just att du får ta dina, du får göra din egna efterforskningar skulle man kunna säga också, att om jag är nyfiken på att veta liksom vad blev av de här svinen, så får jag liksom kolla upp det själv. Och filmen gör liksom ingen poäng av att liksom då lyfta upp dem, utan det är händelsen som står i centrum. För det är också så i slutet att liksom mot de sista scenerna då, så klipper filmen till nutid liksom, och till museet som är där. Och det är då man, det är enbart då du får liksom någon sorts liksom typ förankring i hur många personer det gällde, och liksom du får fortfarande inte se liksom någon hemskhet så att säga, men du får ju bara se alla de här skorna som liksom har satt in i liksom bakom bakom glas, liksom, bara för att se att hur många människor som faktiskt liksom bara gick till spillo.
Ja, men precis.
Vilket också var en väldigt så här, snygg touch. Och utan att liksom säga så här, bara, nu hoppar vi till nutid, utan det liksom var verkligen så här, bara rakt klipp, får vi se, och sen rakt klipp bort därifrån.
Ja, men exakt. Och det är ju inte heller det att man får följa någon person i nutiden, utan det är ju liksom städpersonal som är där och fejar inför vad som förmodligen är dagens besökare.
Mm.
Och då får man liksom en inblick i alla de här fornlämningarna från vad som pågick där, helt enkelt.
Mm.
Men som du säger, alltså namnet Rudolf Höss hade jag ju hört tidigare. Jag hade faktiskt inte så himla bra koll. Det känns ju som att man kanske har hört fler av Hitlers mer närmsta män, om man säger så.
Ja, för de pratade ändå om riktiga personer som man vet om i filmen.
Mm.
Och så. Så att det är inte helt liksom fiktionellt så att säga.
Nej, nej, det är det absolut inte. Det är ju baserat på verkliga händelser.
Mm. Men så här står det på Wikipedia till exempel om Rudolf Höss då. Så här, han var kommandant i Auschwitz från maj 1940 till december 1943 och chef för dess SS-garnison från maj till september 1944. Och står det också här, Höss verkställde SS-chefen Heinrich Himmlers order och tog egna initiativ för att öka förintelseanläggningarnas kapacitet, bland annat genom cyklon B. Och cyklon B är en vätecyanid som är bundet till ett bärämne i pelletsform. Så det är liksom då gift, antar jag.
Ja, och Himmler är en sån person som man har hört.
Ja, men precis, Himmler är liksom en av de stora namnen som man har hört. Och sen står det så här, efter andra världskriget Höss under jorden, men han greps av brittiska trupper i mars 1946.
Han dog väl 47 tror jag.
Yes, han ställdes inför rätta i Polen 1947 och dömdes till döden och sen avrättades han. Men han skrev en självbiografi, kommandant i Auschwitz. Jag antar att det kanske att den här filmen baseras lite på det, eller i alla fall utdrag därifrån kanske. Det står också, kommandant i Auschwitz utgör ett historiskt dokument för förståelsen av förintelsen, koncentrationslägren och förövarnas mentalitet.
Ja, det har ju varit väldigt mycket uppe på diskussion hur människor manipuleras och dessutom går med på att göra saker för att själv undvika att lida, till exempel. Det ligger väl naturligtvis någonting i det, men det gör det ju inte mindre hemskt, och de illdåd som man har utsatt andra för till något som är försvarbart, utan det är väl snarare en förklaring än ett försvar.
Mm. För det finns för sådana här liksom fångvakter och sånt som har ställts inför rätta och liksom, typ, vad skulle jag göra liksom? Det är väl så här, ja, det kan man förstå, men samtidigt ibland måste man bara göra någonting.
Ja, absolut. Och det är svårt att sätta sig i den situationen, för att den är liksom så bortom oss som lever väldigt stillsamma liv i ett land som inte har så himla stora problem. Men samtidigt så är det ju ändå svårt att acceptera att man väljer att vika sig för den auktoritära makten.
Ja, man har i alla fall önskat att man inte hade gjort det. Det är väl liksom, det är svårt att säga. Alltså jag vill inte tro att jag liksom hade gått med på saker och ting. Jag hade, hoppas jag hade varit en av dem som hade typ hjälpt folk att fly under jorden och grejer, men det kan jag inte veta.
Nej, och sen får man ju också komma ihåg att det är ju inte så att det är över en natt att det kommer en ledare och säger vi ska göra koncentrationsläger imorgon för att döda alla de här, det här folkslaget, utan det här är ju en indoktrinering som skedde från Hitler under 20, 25, 30 års tid liksom, tills han fick makten, och liksom de gick ju igenom massa depressioner och innan, och ja, det skedde inte över en natt så att säga, även för tyskarna, utan de indoktrineras långsamt och noggrant och kalkylerat, vilket i slutändan gjorde att murar revs inombords hos dem att begå sådana här saker också, så att ja.
Det är så himla lätt att tro att det bara är de där 6 åren som världskriget så att säga pågick, men upptakten till det är ju minst lika betydande, med tanke på alltså i vilken skala man bearbetade allianser till exempel, och indoktrinerade folket, fick över folk på sin sida.
Ja, men sen är det också, när det är dåliga tider så är det lätt att hitta liksom en syndabock liksom. Och det ser man ju även liksom här, alltså kan man ju se liksom att vi har ju partier som vill utmåla en viss grupp människor till att vara problemet med allting. Och så verkligheten är inte så enkel. Men kan man liksom få, kan man få ett problem att se ut som att det har en enkel lösning och många hakar på det, så hamnar man ju liksom i den sitsen. Det är det som är, det är det som är farligt liksom.
Verkligen så.
För att haka i det du sa, Jimmy, det är ju liksom också, det finns ett väldigt fint citat, nu parafraserar jag lite granna, men det handlar om att människor tycker ofta att det är enklare att tro på en enkel lögn än en komplicerad sanning. Och det är väl också någonting som går igen väldigt mycket idag. Vi har ju sett det nu i världen, att det har ju varit ett väldigt komplicerat världsläge med mycket ekonomiska bakslag. Det har varit en pandemi som vi har behövt ta oss igenom. Det är dessutom väldigt mycket oroligheter i vissa delar av världen. Och jag tror att vissa människor vill helt enkelt bara tro på de här makterna som ljuger dem rakt upp i ansiktet, bara för att det de säger är lättare att tro på än den komplicerade sanningen.
Vi har några 70-plussare som använder världen som sin lekplats för att få igenom sina ambitioner, kan vi säga.
Mm, råna befolkningen på deras pengar.
Mm.
Ja, och det har ju påverkat oss väldigt mycket här på hemmaplan också, egentligen. Vi pratar ju en del om det här med amerikaniseringen och vad det gör med samhället.
Det finns ju en viss retorik som gås igen och som man försöker använda sig av. Men så hoppas jag att man liksom att som befolkning så är vi inte lika lättlurade och inte lika liksom polariserade som det är exempelvis i USA. Vi har ett helt annat politiskt system också, vilket jag tror underlättar. Medans i liksom, till exempel USA då, så är det, mer som, det är nästan ut, liksom blivit någon form av typ lagsport. Och det är ju, det är inte alls bra. Jag tror att det är positivt. Nej. Att vi har fler partier att välja på här än att vi bara har 2.
Det blir ju lätt så också med media liksom, metodiken också, för det finns ju ändå 5-6 aktiva partier i USA, men de kvävs ju lätt så att säga. Utan det är ju republikanerna och demokrater som suger upp liksom allt syre, så att det blir ju lätt en tvåpartisport, för de andra är liksom, de är inte
för små, får inte tillräckligt mycket pengar heller.
Nej, exakt, och det lönas liksom inte att rösta på dem som röstar, för vad ska det spela för roll, eftersom att vinner du ett distrikt så har du vunnit hela distriktet. Så det var det.
Och sen är det ju också lite ett problem att ingen av dem vill bräcka status quo. Det är liksom, även om de inte står helt hållet i samma parti eller liksom politik, så vill det ena partiet ändå inte göra tillräckligt många stora förändringar för att det ska göra någon större skillnad till slut. Jag tror att det är det som är problemet också. Jag tror inte att befolkningen har liksom ingen riktigt framtidstro på politikerna heller, för att gång på gång så bevisar de att de är ganska tandlösa. Liksom. Gör ingen skillnad. Eller ingen riktig skillnad som hade kanske behövts. Det är svårt.
Men om vi återgår lite till filmen. Det är så himla lätt att börja diskutera annat. För det går ju liksom att dra paralleller genom alla tider egentligen med mänskliga beteenden och liknande. Och vi har ju nämnt diverse olika experiment och sådant. Men du nämnde ju tidigare fotot, Douglas. Vill jag minnas.
Mm.
Det är ju verkligen spektakulärt i sin enkelhet på något sätt.
Ja, nej, men om det är någonting som är MVP i den här filmen så är det verkligen fotot och liksom fotoregin, bara överlag. Sättet de behandlar liksom, ja, med scenerna på. Det var något som slog mig väldigt hårt. Och jag gillar även gradingen ganska mycket i den här filmen. Hur de jobbar egentligen bara med grönt och grått. Typ, rakt igenom. Lite brunt, det är några snöscener, men överlag så är det verkligen det är bistert, men på något sätt liksom frodigt för dem i huset, samtidigt som liksom återigen skyn, alltså himlen fylls av de här rökmolnen, alltså det här orangea skenet från ugnarna som vi var inne på. Och också hur egentligen alla skott har det här drömhuset, drömkåket, drömlivet. Men i varje litet hörn, antingen uppe, nere, vänster, liksom till höger, så kommer det någonting som påminner om vad som faktiskt pågår på andra sidan muren hela tiden, mer eller mindre. Och det var liksom en väldigt snygg gestaltning av det hela. Att ja, det här är deras liv och de liksom har valt att lägga skygglapparna på. Och det var upp till en själv som tittar att se de där små markörerna rakt igenom hela filmen. Och det är nog därför den är liksom så stark som den är. Det här är inte en film som passar, vad ska man säga, den nya målgruppen i folk som tar upp telefonen och liksom ger en film 4 av 10 för att det inte händer någonting. Utan här gäller det faktiskt att man ger sin full uppmärksamhet rakt igenom. Och jag kan uppskatta verk som är så liksom. Försöker själv konsumera min kultur på det sättet i alla möjliga mån. Så att det här var en film som verkligen tilltalade mig på det sättet och gav mycket till mig som tittare, ifall jag gav mycket till filmen. Så det tyckte det var väldigt bra. Jag tyckte det enda som det föll på någonstans var ändå berättelsen. Jag hade någonstans önskat att de vågade göra mer det. Inte att de skulle visa värre scener, inte alls på det sättet, utan mer bara fler skeenden, kanske lite mer ingående liksom förlopp och sånt där. Jag tyckte det har varit mer som en dokumentär liksom, en påhittad dokumentär om en verklig skeende såklart, men att man hade kunnat våga lite mer i det, men det här var ändå liksom visionen från skaparna från första början, och de löpte linan fullt ut, och det har de min fulla respekt för det, i alla fall.
Ja, men verkligen. Jag håller med dig i att jag gärna hade sett lite mer fokus på det narrativa just. Men samtidigt så tycker jag ju att Sandra Hüller som spelar Hedvig Höss mer eller mindre äger varenda scen som hon är med i. Om man inte har liksom koll på henne genom namn, så var hon ju med i både The Anatomy of a Fall som vi såg ganska så nyligen. Och även Project Hail Mary som vi såg för bara någon helg sedan. Så hon har ju spelat väldigt olika roller också. Och dessutom kan hon agera på olika språk, har hon ju uppenbarligen visat. Så jag tycker att hon har en oväntad karisma på något sätt. Det är någonting mystiskt med henne som gör att man intresseras av vad det är som liksom pågår i hennes tankar på något sätt. För det känns lite grann som att även att hon har spelat ganska olika roller så infinner sig den mystiken. Jag ska inte spoila Project Hail Mary till exempel, för det är en så pass ny film. Men lite den finns där också. Precis som när hon spelar en kvinna som anklagas för att ha mördat sin man i The Anatomy of Fall. Så hon har liksom någonting väldigt tilldragande. Och hon har ju liksom inte riktigt den här typiska kvinnliga utstrålningen. Vi pratade det här med kvinnlighet innan, Douglas, så du kanske har koll på det bättre än jag, men det är liksom så här, hon är inte rädd för att inte se så här typiskt feminin ut, utan hon kan gärna dra sig till med en ganska så risig hållning eller vända kroppen i någon skum vinkel och sådär, och jag tycker att det gör henne mer spännande på något sätt, liksom att hon utforskar alltså kroppsspråk och ansiktsuttryck på ett sätt där det är okej att se lite skum ut. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Absolut. Jag vill inte alltså jag vill inte generalisera ett folkslag, men hon har ju en tysk hållning. Det har hon.
Det var inte vad jag trodde du skulle säga. Vad är en tysk hållning?
Nej, men så här, jag ber om ursäkt till det tyska folket, men jag är inte de bildskönaste människorna i alla lägen. Det finns jättefina tyska människor, men det generella snittet, alltså, kolla på typ Eurovision och så lyssnar ni på deras låtar. De ligger alltid något steg efter när det kommer till liksom, jag vet inte, att hänga med. Så ja, absolut, jag förstår liksom i det sättet. Nu har inte jag sett den i Project Hail Mary, så jag vet inte hur hon framställs där. Men det hade varit intressant att göra för att liksom få den bilden. Det är kanske en jättebjärt kontrast liksom i hur hon framställs där. Men det kändes väldigt, väldigt trovärdigt åtminstone. Och jag tycker hela den här familjen liksom andas på något sätt tyskhet, eller bilden man kanske har av det här tyska livet på landet, och jag tycker alla liksom gör sin roll på ett väldigt, ja, återigen trovärdigt sätt rakt igenom.
Ja, absolut. Det jag menar lite grann med det här hur hon för sig till exempel, det är att det är väldigt lätt när man skådespelar en roll att man ska gråta vackert till exempel, eller att man ska stå i väldigt bildsköna vinklar för att det fångar ens rumpas perfekta kurvatur, eller liksom den typen av estetik. Det är ju liksom väldigt lätt att kvinnor alltså både uppträder på ett sätt för att bli sedda, för att det är det man hela tiden blivit itutad hela livet, men också att det är så man regisseras, tänker jag.
Ja, verkligen. Återigen, mockumentärkänslan. Det känns som att det här var ett inblick i en liv snarare än något annat. Och det är väl också där någonstans att narrativet kanske, ja, man hade kanske velat se mer ur ett filmperspektiv, men återigen, då kanske det hade stått i vägen för att bara ge en känsla av hur det var. För det är mer än så här, här har du en och en halv timme, så här var det där, den tiden, där och då. Så återigen, det är därför jag kan respektera vad de ville säga med själva filmen, för att det är det som får stå i fokus, och det uppskattar jag väldigt mycket med det också.
Ja, 100%. Jag tycker att det är en väldigt bra film, och jag tycker att det är synd att man inte tog sig an den när den väl kom, för den var ju liksom i Oscars diskussioner och liknande. Så det har varit spännande att följa den lite mer.
Den slog ju igenom bruset också, för jag konsumerar mycket liksom Sveriges Radio, och även på P3 och sådana kanaler så tog man upp det och pratade om det. Jag kommer ihåg att det var en snackis under en, i alla fall ett, alltså, några månader. Och liksom att det här var någonting som man behövde ta sig an och sådär. Och jag kan tänka mig att det här är en jättebra film för skolan framöver när det kommer till just andra världskrigs liksom undervisningen, att när man har gått igenom de grundskeendena så att man har en övergripande kollen på kriget och allt det där, att då i slutändan visa det här liksom, för att verkligen på något sätt banka in huvudbudskapet att det här är inte någonting som vi vill uppleva någonsin igen. Så ur en sån synvinkel tror jag att det här skulle vara bra.
Verkligen. Den vann ju bästa internationella film och bästa ljud. Och ljud har vi ju varit inne lite grann på. Så det är ju utifrån bara att vi har den här filmen färskt i minnet. Någonting som känns väldigt rimligt, helt enkelt. Men jag tänker att vi ska börja packa ihop oss för idag. Har du några sista ord om The Zone of Interest, Jimmy?
Väldigt sevärd. Måste
Douglas?
Ja, sevärd och tankvärd. Den väckte saker inom en. Och så. Bra film.
Det blir ju en väldigt analytisk resa på ett sätt. Där man liksom får ha ute sina känselspröt och pussla ihop vissa delar för sig själv. Också en väldigt bizarr men intressant situation att beskåda ur just den här synvinkeln, där det faktiskt inte är personer som aktivt deltar i vad som händer, men hur deras passivitet också är enormt upprörande.
Ja, verkligen.
Men vi fick ju faktiskt en kommentar på föregående avsnitt om Returnal. Så jag tänkte jag skulle ta den innan vi säger hej då för dagen. Det var Isak som skickade in. Tack så jättemycket för det. Mina sista 2 timmars runda innan jag klarar spelet efter 50 timmar är ett av mina starkaste spelminnen. Hade sopat 3 biomer helt rent på upgrades när jag äntligen kom till sista bossen. Hälsa på Max. 2 vials redo, vapen på max och adrenalinet sprutar. Får ner bossen till sista fas men dör precis när sista fällande skottet ska avfyras. Misslyckas. Vaknar upp i en reconstructor i biom 6. Helt tom på upgrades och fiender. Kommer till bossen igen och lyckas mula aset utan uppgraderingar. Minne. Det är den känslan man vill ha i ett sånt spel. Och du har ju klarat det sen sist.
Ja, jag blev klar med Returnal.
Du gick ju ifrån mig och började spela utan din älskade fru.
Ja, men jag kunde inte hålla med. Jag känner att jag behöver klara det här. Och det gick. Också irriterande nära jag var, alltså från att min sparfri blev korrupt. Alltså verkligen ruskigt nära. Så att det var verkligen så här, jag kom dit och bara, det var verkligen så nära som jag trodde att jag var också. Så det var ju ännu sörare, men det... Jag tog det första slutet och jag tog det andra slutet.
Och det var ju väldigt trevligt för oss att din sparfil blev korrupt så att du kunde vara med i förra avsnittet och prata om det.
Ja, absolut.
Det hade du kanske kunnat ändå.
Säkert.
Och skönt att få ett avslutat kapitel i det nu då. Att du faktiskt har klarat av det.
Ja, men verkligen. För det är ändå så här att jag gillar ju spelet väldigt mycket så jag har alltid velat klara det också. Så att det har ju liksom legat där sedan 2021 eller någonting. Och bara så här... När ska man liksom ta tag i det? Och jag vet att vi har hoppat in i koop någon gång så där och typ kört några timmar bara. Och så var jag så här, ja men visst, och så blir paus. Så jag har försökt själv. När jag började om på min sparfil till och med tänkte jag, men nu har jag liksom kommit så pass långt så nu borde det vara liksom easy peasy här. Liksom, det borde inte vara något problem. Och så kommer man till första bossen och dör. Och man bara så här, jag borde ha tagit den här bossen på första försöket. Och bara så här, det blir jobbigt för nu kommer jag sitta fast. Och sen så går man bara upp liksom.
Så. Ja,
men nu är det klart.
Jag har inte gett upp än. Men jag kommer ju behöva din hjälp, det inser jag också. Alltså det har gått förhållandevis bra när jag har kört själv. Men samtidigt så är jag fortfarande snäppet för dålig. Jag måste kanske grotta ner mig i det totalt, antar jag, och göra det till mitt liv.
Ja, men jag tog faktiskt Douglas tips från förra gången var typ så här att nej men alltså ta allt. Det här är din run, det är bara byt, ta upp den här, var inte rädd för att testa saker. Så jag bara, ja, här är en parasit och bara tjoff, på med den, på med det där, hämta det. Och sen börjar jag bli också mer noggrann med att faktiskt inte bara rusha till bossen utan faktiskt ta rummen. Alltså försöka i alla fall rensa så gott som allt. Så då var det också betydligt lättare. Men sen när man är två så är ju bossarna betydligt mer HP, det är det som är det krångliga.
Och sen gör ju de, jag vet inte, 40-50 timmar har lagt ner nu på spelet, gör ju ändå någonting.
Så är det ju, så är det ju. Alltså, hade jag och Amanda hoppat in nu i Co-op så hade det förmodligen gått mycket bättre, för att jag är mycket bättre nu också. Jag tror att jag hade väl spelat en 25 timmar. Amanda, du är också bra, inte så jag menar. Men jag hade väl spelat typ 25 timmar av spelet innan, och nu har jag spelat 25 timmar till. Men liksom så här att det var ju jobbigt när både jag och Amanda hoppade in, och jag var liksom, Amanda var grön och jag var också rätt så grön då liksom. Och ska man komma in i det hela allt igen.
Det hade ju gått så mycket bättre för att jag är så mycket bättre. Alltså, du
Eller?
drog där, det gjorde inte
Ja, men jag har ju spelat mycket mer. Jag har ju spelat mer än dig nu också. Så det är det. Så jag körde faktiskt lite det här, det kom ju någon sån här typ extra torn som man kunde sitta och spela liksom, man bara egentligen kör mot vågor av fiender, och det var ganska kul också.
Men man får jättegärna göra som Isak och skicka in till oss om man har sett Zone of Interest och vad man tyckte. Och vad man har för tankar och funderingar kring Stand By Me, som kommer bli nästa månads film som vi kommer att se. Så jag tänkte helt enkelt att det får bli en film till, och sedan så kommer det förmodligen bli ett spel därefter. Jag har ju ett väldigt trevligt kalkylblad med vissa mer prioriterade titlar, men tid ska också finnas. Den här gången så har vi relativt mycket recensionsuppdrag på horisonten, så en film kändes rimligt. Och den är ändå en klassiker som många håller väldigt varmt om hjärtat, och jag har inte sett den i sin helhet, bara sett fragment. Jag hoppas att ni har det så jättebra så länge och att ni har en trevlig helg, för det här kommer ju ut fredag. Så sköt om er och puss i ljumsken.
Hej då!
Hej då!